Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra. Vad idag du till oss säger om allt som i dig vi äger. Lär oss dina bud och rätter som du här framför oss sätter. Och när vi ditt ord fått höra, hjälp oss att därefter göra. Amen. Vi har kommit in i den ett halvt år långa trefaldighetstiden. Den gröna tiden när vi mer eller mindre tänker på hur vi ska leva, hur Gud vill att vårt liv ska gestalta sig. Under den festliga halvåret som består av jul, påsk och pingst har blickarna mera varit mot Herrens verksamhet, så också förra söndagen som var treenighetssöndagen eller trefaldighetssöndagen, när temat var den fördolde guden. Det första som möter oss under den här tiden nu, det är förhållandet mellan våra jordiska ägodelar och de himmelska skatterna. Förgängliga och oförgängliga skatter. Den berättelse som vi lyssnade till i evangelietexten och som vi också ska stanna inför i den här predikan brukar ibland omtalas som en liknelse. Liknelsen om den rike mannen och Sackeus och Lazarus. Vi vet inte om Jesus avsåg att det var en liknelse eller om han talar om några bestämda personer. Han nämner namn och det är inte så vanligt att han gör det i liknelser. Men ändå finns det en del drag i den här texten som vittnar om att det är en bildlig framställning som vi ska ta till oss som en undervisning om oss. Det ska vi ju alltid göra med det som Jesus undervisar, förstås. Det är ett oerhört allvarligt budskap som finns i den här berättelsen. En grundläggande fråga är, var ska du tillbringa evigheten? Det finns tydligt två alternativ. Och sen uppenbarar sig frågan, har det någon betydelse för evigheten hur jag lever här på jorden? Ställer vi samman de här båda frågorna blir den allt överskuggande frågan, hur ska jag komma till himlen? Det är en gammal fråga, men väldigt viktig. En fråga som alltför ofta försummas idag. Är det möjligen så att frågan försummas därför att vi betydligt mera liknar den rike mannen än Lazarus? Inledningsvis ska vi slå fast ett par fakta. Det första är, de två möjliga platserna är vitt skilda från varandra. Den ena platsen som vi kan få tillbringa vår evighet på kallas platsen vid Abrahams sida. I gamla översättningen kallades den Abrahams sköte. När Lazarus dog sägs ingenting om någon begravning. Det kan ju hända att det var på det sättet som det var med andra såna här människor utan status, fattiga. De blev utkastade också när de dog. Det fanns en plats dit man kastade liken. En plats med våldsam stank och en fruktad plats, Gehenna. Hans kropp kanske blev föda åt rovfåglar och hyenor. Men hans själ fick eskort av änglarna. Änglarna förde honom till himlen. Han fick nu tröst för allt det onda han hade lidit på jorden. Han fick uppleva himlens salighet. Den andra platsen, den kallas i den här texten helvete. Och den benämns också pinorum. Det är en fruktansvärd plats. Man vill inte riktigt tänka sig att det här ska vara en bokstavlig plats. En bokstavlig plåga. Där den rike mannen plågades i eld. Sannolikt var det så att den rike mannen blev begraven med pompa och ståt. Det står ju att han blev begraven. Och det skulle en rik man bli. Säkert sades det många fina ord om honom på begravningen. Men vad hjälpte det när han sen kom till ett ställe där han plågades i eld? Och det står inte heller om någon änglatransport till det stället. De här sanningarna vill man väldigt gärna göra till liknelser. Man vill inte riktigt tänka sig det här som bokstavligt. Och det är därför som det kanske också är vanligt att man bara tänker sig att det här har en överförd betydelse för oss. Det som vi får veta tydligt i texten är att de här båda platserna är vitt skilda från varandra. Det är en klyfta mellan dem, så att det inte ska gå att komma över från den ena sidan till den andra sidan. Inte från någon deras sida. Abraham kan inte ens sända Lazarus för att hjälpa, lindra plågorna på andra sidan. Den dag när vårt jordiska liv är slut, är platsen redan klar. Då går det inte att börja tänka om, som den rike mannen gjorde. Då finns ingen nådatid kvar. Och det här visar oss på vårt ansvar under den tid vi lever. Och då kommer det andra faktumet som vi ställer upp. Vår tid på jorden har betydelse för vart vi hamnar. Den rike mannen klädde sig i purpur och fint linne. Båda de här detaljerna vittnar om en stor rikedom. Purpur, det var ett dyrbart ämne. Det hämtar man från purpursnäckan. Och man säger att det gick åt. Det kom en 0,1 milligram, om jag minns rätt, från varje snäcka. Det gick åt tusentals snäckor för att färga ett klädesplagg. Det var klart att det blev dyra klädesplagg. Det var bara de rika. Det var de högsta i samhället som hade råd att bära en dräkt som var färgad i purpur. I uppenbarelseboken förknippas purpur med det ogudaktiga Babel och med den stora kökan. Det är ju en anmärkningsvärd tanke, men utan att nu desto mer dra slutsatser, att det är biskopsfärgen idag som är purpur. Tänk vilken ironi att Jesus själv blev iklädd en purpurmantel just då han blev som allra mest hånad och förnedrad. Purpurfärgad mantel, den rikes dräkt, det fick han när han var fullständigt förnedrad. Det fina linnet betecknar oskuld och renhet. I den rike mannens fall är det också ironiskt. Han var ju inte oskuldsfull och ren. Han som hade en utfattig och sjuk man strax utanför sin dörr och inte lyfte ett finger för att hjälpa honom. Inte ens brydde sig om att låta honom ta del av smulorna från hans bord. Det är alldeles tydligt att Jesus menar att den rike mannens olyckliga öde på något sätt har samband med beskrivningen av hans liv. Hur använde den rike mannen sin förmögenhet? Och vad betydde det för hans eviga liv? Den rike mannen levde så självupptaget att han inte ens märkte eller brydde sig om den fattige vid porten. Han var sig själv nog. Och det här ska leda oss till en rannsakande fråga. Hur använder du dina pengar? Du och jag. Behöver du alla dina pengar för att se till att du bor fint, äter gott, klä dig fint? Tänk till ett slag om det finns någon som behöver dina smulor. Då det gäller Lazarus tillstånd nämner Jesus också några detaljer. Han är fattig. Han ligger full av sår vid den rike mannens bord. Att hundarna kommer och slickar hans sår, medan den rike mannen inte ens sköter sin medborgerliga plikt att ta ansvar för de fattiga. Det understryker att Lazarus verkligen är det understa skiktet i samhället. Och nu kommer då frågan. Är det då nödvändigtvis automatiskt så att det blir en omvändning av våra livsförhållanden efter döden? Hamnar de rika alltid i helvetet? Är det så att de fattiga alltid kommer till himlen? Är det så för att de ska få sin kompensation för lidanden här i tiden? Om det skulle vara så, då kan vi fråga oss varför Abraham var i himlen. För Abraham var mycket rik. Det står ingenstans i Bibeln att Abraham skulle ha fått ta emot kritik för att han var rik. Det är ingen synd i sig att vara rik. Lika lite är det någon automatik i att man kommer till himlen om man är fattig. Men varför är det svårt att komma till himlen om man är rik? Det säger ju Jesus när han undervisar om den rike mannen. Han säger till och med att det är omöjligt. Det är omöjligt för en människa att komma in i Guds rike. Det är nämligen omöjligt så länge vi har något av egen kraft som vi hänvisar till för att komma dit. Vi vill betala för oss. Den som är rik hänvisar ofta till sitt eget arbete. Vad man har åstadkommit med egna händer. Det är det som fördömer. Att klara sig själv. Vara sig själv nog. Den fattige däremot har vanligtvis ingenting att komma med. Har ingenting att visa upp. Då måste han få hjälp. Han har inga egna meriter. Och då kan han bara vända sig till Gud i sin nöd och ropa på hjälp. Och Gud kommer och hjälper. Herren är inte sen att hjälpa. Han hör de botfärdiga suckar och vänder sig till deras bön. Och då ska vi säga en tredje sak. Guds ord ger svaren på våra frågor och visar vägen. Då Abraham besvarar den rike mannens fråga påminner han om att han under sitt jordeliv fick ut sitt goda. Ja, det är väl kanske riktigare att säga han tog ut sitt goda. Han tog ut det själv. Han brydde sig bara om sig själv. Han hade ingen tanke på att hjälpa den fattige vid hans bord. Vad ger det för bild av hans tro, av hans religion? Ja, det är ett vittnesbörd om att han inte hade någon gudsrelation. För han följde ju inte ens Mose lag. Han brydde sig inte om vad Gud hade för vilja med hans liv. Inför Guds domstol kommer han då att med många andra stå på Jesu vänstra sida och säga, när såg jag dig hungrig och gav dig inte mat? Han hade ju inte sett Jesus. Han hade inte sett Herren där vid sin bord. Han hade inte brytt sig om att mätta sin medmänniska. Nyckeln till i dagens text ligger i orden: de har Mose och profeterna. Dem ska de lyssna till. Den rike mannen behövde inte Mose och profeterna. För de varnar just för ett sådant liv som den rike mannen levde. Just för att han inte hade någon tanke på det förgängliga. Förlåt, på det oförgängliga. På livet efter detta. Predikaren säger: gläd dig du yngling i din ungdom. Låt ditt hjärta glädjas i din ungdomsdagar. Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. Men vet att för allt detta kommer Gud att döma dig. Det är inte fel att vara glad. Det är inte fel att ställa till fest. Det är inte fel att äga jordiska rikedomar. Att bygga hus. Att skaffa sig kläder. Det är inte ens fel att ställa till fest så att man riktigt får glädjas med sina vänner. Det är många som har gjort det nu. När det gäller skoldimensioner. Visst ska vi glädja oss. Fel blir det om det här blir det första i vårt liv. Om det skymmer evighetsperspektivet och får oss att glömma våra plikter mot våra medmänniskor. Då Gud gav sina budord la han en särskild vikt vid det första budet. Jag är Herren din Gud, du ska inte ha andra gudar. När Martin Luther förklarar vad buden vill säga oss lyfter han fram förtröstan på Herren alena som det väsentliga. Vad vi än börjar förtrösta på vid sidan av Gud och hans ord så blir det en avgud som leder oss in på vägen till helvetet. Och det är här som rikedomen blir farlig. Det är här som det stämmer som vi ser sanningen i det som Paulus skriver i 1 Timoteus brevet 6. Pengarna eller rikedomen och kärleken till pengarna är en rot till allt ont. Inte rikedom i sig utan kärleken till pengarna. Och Jesus sa ju i liknelsen om den rike dåren som finns tidigare i Lukas evangeliets 16 kapitel. Se till att ni aktar er för allt slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Pengarna kan bli farliga för oss om vi har för många, tänker för mycket på dem och försöker fundera hur vi ska göra oss glädje med hjälp av dem. Men de kan också bli farliga för oss om vi har för lite pengar. Och det undervisar Jesus oss också i bergspredikan. När han säger att vi ska inte göra oss bekymmer. Har vi inte pengar nog, så ska vi ändå lämna allt bekymmer åt Herren. Han ska ta hand om oss. Han hänvisar till blommorna och till fåglarna, som vi denna årstid upplever så härligt, när fåglarna sjunger och blommorna slår ut i blom och doftar gott. Och till dem hänvisar Jesus. Och när han har sagt till oss att vi inte ska göra oss bekymmer, så säger han: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Allt det andra. Först Guds rike. Det är samma sak som Abraham svarade den rike mannen, fast han använder orden Mose och profeterna. För Jesus och hans samtida betydde Mose och profeterna Bibeln. Vi har också apostlarnas vittnesbörd. Apostlarna som har kommit och sagt att nu har det fullbordats som Mose och profeterna har berättat om. Det är det som vi ska lyssna till. Lyssna till Mose och profeterna och apostlarnas ord och Jesu ord. Därför kan vi säga, vi har Bibeln. Den ska vi lyssna till. Ja, hur är det med Bibeln i dagens Finland? Vi har nyss tagit del av nyheter om att man byter biblar mot porrtidningar. Hur länge ska Gud ha förbarmande med detta folk? Man vill göra sig av med Guds ord för en stunds njutning. Så tydligt visar man sitt förakt för Gud. Men vad har det med mig att göra, tänker du kanske? Jag har nog minsann inte tänkt byta bibeln mot porrtidningar. Men vi ska ändå rannsaka oss inför det här. Är det verkligen så att du använder din tid för Herren i första hand? Eller är det så att mycket av din tid, kanske det första, går ut på att njuta av det som världen betyder? Kanske det också finns onyttigt och skadligt tittande på film och tv och dator och tidningar av olika slag, som tar bort topp 1-placeringen för Gud i ditt liv. Har Gud placering nummer 1? Det kan vi fråga oss. Bör fråga oss. Och vi ska också skämmas inför det här. För vår begärelse är till det jordiska, till det förgängliga. Och vi har nog låtit tidsandan förföra oss och förvrängt vårt perspektiv, så att den här världens goda har tagit över den plats som Gud borde ha haft i vårt liv. Idag handlar många predikningar troligen om den svåra frågan hur vi ska förhålla oss till de utländska tiggarna som räcker fram handen och ber om en slant. Eller om dem som ringer på vår dörr och visar upp en skylt som talar om varför de önskar få pengar. Det ringde en sån på hos oss för några dagar sedan och jag avvisade honom. Gjorde jag rätt? Jag vet inte vad som finns bakom, det är svårt. Det kan vara så att det är någon slags ligor. Och jag funderar också att varför måste man gå omkring och tigga om man har en rätt situation i sitt liv? För att det här samhället har ju ändå hand om dem som kommer till landet. Ja, man kan visa bort ifrån sig, men gör jag rätt? Det här är en stor fråga och det är för svårt att börja reda ut det mycket här. Men har vi alls någon medkänsla så att vi söker möjligheter att hjälpa dem som kommer till vår dörr? Stänger vi till vårt hjärta? Vad har vi fått våra rikedomar för? Är det för att vi ska leva glada dagar? Nej, vi har fått den för att vi ska låta den komma till nytta för Guds rike och hjälpa våra medmänniskor. Och här har vi som kristna en alldeles särskild uppgift. Alla människor kan på något sätt bidra till att lindra den yttre nöden. Också där ska vi vara med. Men den uppgift som vi kristna har som specialuppgift är att vittna om Guds väldiga gärningar. Vi har Guds ord, och det är det viktigaste av allt. Att visa andra människor till Jesus är det första. Men ofta är det så att en människa förmår lyssna till Guds ord först när hon har fått de lekamliga behoven tillfredsställda. En människa som är nöd, sjuk och har plågor har svårt att ta till sig undervisning om Guds 10 bud och berätta om Jesus, hur han hjälpte. Det är ju jag som är nöd. Vi behöver hjälpa också till det yttre. Och det är därför som den kristna missionen alltid har haft hjälparbete vid sidan om förkunnelsen av Guds ord. Det är därför som den kristna kyrkan har diakoniverksamhet. Och det är därför som kristna med detta sinne lägger undan en del av sina pengar för att hjälpa andra. Och för att vara med och sprida budskapet om Jesus. Kanske tionde av sin inkomst som en modell från Gamla testamentet. Och som i Nya testamentet sägs att ge efter vad ni emanade ert hjärta, av fritt hjärta. Att kristna vill göra på det sättet, det beror på att Mose och profeterna, att Bibeln har öppnat ögonen för evighetsperspektivet. Han som var rik, Jesus, han blev fattig för att vi skulle bli rika. Han kom ner i den yttersta förnedring, i armod. Han prövade på allt det lidande som människor har fått lida och uppleva. Han fanns också i Lazarus. Han utblottade sig och blev svag och kraftlös. Och det här gjorde han med rent hjärta utan att synda. För att ge oss, dig och mig, sin rättfärdighet. För att vi skulle få en direkt renare och vitare än finaste linne. Som kan kyla vår synd när vi står inför tronen. Och Gud ska fråga oss varför vi kom dit. Då ska vi få svara. Det var för Jesus skull. Hans rättfärdighets skull. Och för att han på korset betalar bort vår skuld. Den skuld som vi alla känner när vi tänker på vad vi har gjort och inte gjort. Jesaja säger om honom. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man kyler ansiktet för. Så föraktad att vi höll honom. Räknade honom för intet. Det är honom vi ska se på. Det är honom vi ska lyssna till. Det är bara han som kan ge oss visshet om att också vi har en plats vid Abrahams sida. Och det har vi inte för att vi har gjort en stor insats och varit annorlunda än den rike mannen. Att vi har tagit hand om lidande och nödställda. Utan den platsen får vi av nåd för Jesus skull. Söker vi vägen till himlen ska vi inte söka efter sensationer. Som kontakter med döda eller vittnesbörd om nära döden upplevelser. Och annat sånt som väcker vår nyfikenhet och fantasi. Det var det som den rike mannen också försökte påpeka. Att kommer någon från de döda och vittnar. Då kommer de att tro. Då är det mera än Mose och profeterna. Men vi har klara besked i skriften. Det är där vi ska söka vägledningen. Av skriften vet vi att det inte finns någon människa som genom sina egna gärningar kan förtjäna saligheten. Och vi vet också att var och en som ser sonen och tror på honom har evigt liv. När någon frågar hur vi kan komma till himlen, då ska vi svara det. Det är för Jesus skull. Det är han som har öppnat vägen. Det är han som har gjort allt färdigt. Men hur vi lever här i tiden har också en betydelse. För det är här i tiden som vi är satta att tjäna vår nästa. Efter döden har vi inte längre någon möjlighet att återvända för att varna våra medbröder. Och därför ska vi också se till att vi inte låter vårt sinne fästas vid det jordiska. Som djävulen använder för att snärja oss. För att föra oss bort från Jesus. Och det, därför ska vi göra som Paulus skriver i Kolosserbrevets tredje kapitel. Vända vårt sinne till det som är där ovan. Vi ska låta det prägla vårt liv och ge vårt liv dess innehåll. Då ska Gud också visa oss våra uppgifter, där vi kan göra en insats för att hjälpa medmänniskor som ligger vid vår port, fulla av sår. Jag vill sluta med att citera Luther i Hus på stillan. Det är avslutningen där. Därför bör man lyssna så till Mose och profeterna, att man av dem lär sig att tro på Kristus och leva fromt. Det gjorde inte den rike mannen. Därför måste han i evigheten vara bland de fördömda och plågas tillsammans med alla dem som hör Mose och profeterna men inte rättar sig efter deras predikan. Men de som lyssnar till denna och följer den och alltså tror på Kristus och är övertygade att Gud för hans skull vill vara nådig mot oss och inte tillräkna oss synderna utan göra oss saliga och som sedan fortfar att leva i Guds fruktan och inte följer djävulen och köttet utan ser på Guds ord och vilja. De ska få vara med Lazarus i Abrahams sköte och njuta evig salighet. Det giver oss Gud för sin sons, Jesu Kristi skull, genom sin helige ande. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.